Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Hoppas att du har en riktigt fin dag. Här lyser solen men det är glashalt på gatorna och jag har varit nära att ramla ungefär 1000 gånger på 10 meter utanför jobbet. Men här sitter vi och ska sätta igång ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Men innan vi gör det så vill jag såklart tacka de som gör att det är möjligt att hålla igång Norrlandspäron, och det är smartfoto.se. Och smartfoto.se är ju ett ställe där ni kan vända er om ni behöver framkalla era bilder. De är grymt duktiga, har superbra service och bilderna som man framkallar på, ja, det finns ju vanliga kort, det finns posters, det finns fotoböcker, det finns muggar, det finns allt. De blir verkligen jättebra. Alltså jättefina. Så jag är så glad att de är med och hjälper till att stötta Norrlandspäron. Och om du handlar på smartfoto.se så anger koden Norrlandspäron som ger dig 30% rabatt om du handlar för mer än 150 kronor. Och koden är giltig ända till 30 juni. Så in och shoppa! Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan så har vi faktiskt en gäst som ni har hört förut. Vi har Johanna på besök. Och Johanna var med här strax innan årsskiftet då hon var gravid. Eller kanske inte ens var strax innan årsskiftet, tiden går så fort. I höstas var hon med då hon väntade sitt första barn. Så hon var gravid med sitt första barn och vi pratade mycket om hur hon upplevde graviditeten och vilka förhoppningar hon hade framöver på förlossningen och på att få bli mamma. Så nu är hon tillbaka, så vi ska få höra hur förlossningen gick, hur det är att vara nybliven mamma och hur livet helt enkelt rullar på. Så vi sätter igång avsnitt nummer 70 av Norrlandspäron med Johanna.
Så jag bara låg och skakade och började spy som en gris.
Jag kommer vara gravid, jag kommer vara första kvinnan i världen som aldrig slutar vara gravid.
Det var helt fantastiskt.
Hej Johanna!
Hej!
Välkommen tillbaka till Norrlandspäron!
Tack!
Det är första gången jag får säga välkommen tillbaka.
Ja, vad härligt!
Ja, det är jättekul!
Det känns hedersamt att vara första återkommande gästen. Ja, vad kul!
Det är jättekul, för du var ju här för några månader sedan.
Ja.
Jag undrar vilket avsnitt du var här.
60 eller 61 kanske?
Var det så pass?
Jag tror att det kan vara det där någonstans.
Jag älskar att du har bättre koll än
mig. Jajamän!
Skomakars barn, man bara, vad är det för något vi Norrlandspäron finns överallt där poddar finns.
Yes.
Där 60. Ja,
ja.
Alltså 60, så det borde vara typ 2-3 månader sedan och sånt.
Ja.
Och nu sitter du här utan mage.
Ja, precis. Då var jag väl i vecka 32 tror jag.
Ja.
Eller något sånt.
Ja.
Ja, då är det ju ganska prick 3 månader sedan då. För nu är min lilla pojk 4 veckor.
Ja.
Ja,
gud vad häftigt. Jag slutar aldrig att bli fascinerad över det här att det kommer ut en människa.
Nej, jag vet, det är så häftigt.
Ja.
Det är så häftigt och sjukt.
Ja, på samma gång.
Ja, verkligen.
Men hur var de sista månaderna? Hur mådde du? Fortsätter du?
Jag hade det väldigt... Ja, men det gjorde det.
Ja.
Han har liksom mått väldigt bra egentligen hela tiden, ja, ända fram till förlossningen. Så att han mådde bra. Han låg där inne och verkade trivas och växte och mådde gött. Men jag hade det väldigt tungt.
Jag
hade mycket foglossning, jag hade väldigt ont. Egentligen hela tredje trimestern var fruktansvärt jobbig för mig.
Mm.
Kroppsligt.
Längtade du mycket då?
Ja, det gjorde jag. Men samtidigt var jag lite nervös också. Så att det, man ligger alltid och finlirar på den där linjen. Att man, på ett sätt så vill man bara att han ska komma. Så man får liksom komma bort från foglossning och allt annat. Jag gick ju upp ganska mycket i vikt också. Så mina knän mådde inte så bra. Och sådär. Så att det längtade jag, och man längtade efter han.
Mm.
Man vill ju bara se liksom, vem är det som ligger där inne.
Ja.
Vem är det man har kokat ihop där i magen under så lång tid.
Ja.
Men samtidigt så var jag ju lite nervös. Och då var det såhär, nej, jag kan stanna där ett tag till.
För vi pratade lite om förlossningen förut, såhär, vad du hade för förväntningar och så. Då lät ändå ganska lugnt. Såhär. Klart att man är nervös, men du lät inte rädd.
Nej.
Det var det inte.
Alltså, nej. Jag var nog kanske inte rädd då. Utan jag kände ju lite så här, ja, det kommer bli skitjobbigt, men det är bara att liksom göra. Alltså, man vet inte hur det kommer gå. Man vet inte hur det kommer bli. Så att det är liksom bara att åka med och försöka göra det så bra man kan.
Mm.
Det var lite det mindsetet jag hade. Så att jag vet inte om jag skulle säga att jag var rädd, men nervös.
Mm.
Ja, lite nervös.
Mm. Men kände du dig redo? Liksom när det började närma sig, kände du så här, men nu kör vi, nu är jag klar.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Då var det, jag tror sista veckan, då började jag liksom känna mig riktigt klar. Men sen så, ja, som sagt, det var så tungt sista tiden, så att jag tror nog att jag gick och sa rätt ofta att nu får han ta och komma. Nu är jag färdig med det här. Men sista veckan, då var jag verkligen färdig.
Ja.
Så jag minns att samma dag som det satte igång, då var jag liksom, då trotsade jag foglossning och ömma knän, ömma fötter, allting, och bara drog ut på världens längsta promenad. Lyssnade på Norrlandspäron.
Jajamensan,
avsnittet med Ebba, min gamla klasskompis. Jättebra avsnitt.
Ebba, det var kul.
Ja, jätteroligt. Och jag tyckte att det var så bra, så jag gick liksom och peppade igång mig så här, och hoppades att jag skulle kunna promenera fram den där ungen, att det skulle sätta igång något. Så då var jag,
hur nära BF var du då?
En dag ifrån.
Det var supernära.
Så han kom faktiskt på sin BF.
Nej.
Jo, det är sant.
Va, det är ju typ ingen som gör det.
Nej, jag vet, helt sjukt.
Helt sjukt.
Vi åkte in dagen innan BF och han kom på sitt BF.
Vad häftigt att det här datumet som man ser fram emot så länge kommer fortsätta vara det datumet där han liksom fyller år. Gud vad fint.
Ja, det är faktiskt jättefint. Och jag brukar tänka på det liksom, att det är så häftigt. Redan vid första ultraljudet som vi gjorde i vecka 13 när vi gjorde kubbtestet. Redan då så liksom står det ju på den första ultraljudsbilden beräknat födelsedatum. Och då står det 2019-11-01. Tänk om jag visste då att det faktiskt skulle bli det också.
Det tror man ju inte.
Nej, det tror man inte.
Det är jättehäftigt.
Ja, så det tycker jag var väldigt fint.
Ja.
Så va.
Men klarade du av att gå hela vägen eller fick någon hämta dig?
Jag klarade faktiskt av att gå hela vägen.
Ja,
ja, jag körde på. Jag hade min sambo, han var på jobbet till och med, men jag bara, jag ringer om jag behöver assistans. Men det gick bra.
Ja. Hade du några känningar innan du gav dig ut?
Ja, faktiskt. Jag hade nog haft verkar av och till i en vecka, ungefär. Jag trodde inte att det var verkar. Jag trodde att det var liksom förvärkar eller typ sån här Braxton Hicks, för det hade jag haft lite innan. Men kanske inte så här kraftfulla i för sig. Det gjorde lite ont. Det gjorde det. Så jag minns att jag tänkte så här, men hur ska du göra så här ont när det bara är förvärkar? Men det dog liksom alltid av, så att jag tänkte att nej, men det måste ju vara förvärkar. Det kan inte vara något annat. Jag frågade barnmorskan också, och hon sa att ja, nej, alltså det kan göra rätt ont med Braxton Hicks. Så att det är nog mer, blir det inte mer regelbundet så är det nog ingen fara att det har satt igång något.
Nej.
Men det hade det ju, visade sig sen.
Men vad hände, hur mådde du under promenaden då? Vad tänkte du för tankar då?
Ja, då vet jag inte riktigt vad jag tänkte. Då var det nog mer bara att, när ska han komma, när ska det... Jag minns att jag var väldigt frustrerad över att jag hade haft de här, vad jag trodde var förvärkarna, så länge, och att det aldrig blev något. För varenda gång man kände det där så var det ju ett litet hopp i en som tändes, att nu kanske det händer något. Men jag hade liksom inte sett några andra tecken. Jag hade inte sett slemproppen som folk pratar om. Jag hade inte haft något vatten som har gått eller sipprat. Inget sånt liksom. Utan det var bara att jag hade haft de här verkarna. Så att jag minns att jag var lite frustrerad över det.
Mm.
Så jag tänkte att men när jag rör på mig, då brukar det ändå komma lite verkar. Så det var därför jag tänkte att om jag går nu fort och rätt långt, så kanske det kan komma igång. Så att, men man börjar ju typ tro att det inte ska komma någon unge.
Mm.
Alltså det är så sjukt. Men man tror ju verkligen det. I slutet på graviditeten, då tänker man så här, nej, det blir nog ingenting. Jag kommer vara gravid. Jag kommer vara första kvinnan i världen som aldrig slutar vara gravid. Det bara fortsätter liksom.
Ja, det blev inget.
Nej, det blev inget.
Skendräktig.
Ja. Kommer ut en liten fjärt liksom. Som man har gått och bakat i 9 månader. Ja, nej, så att allting då är så overkligt.
Mm. Men när du kom hem från promenaden,
mm,
kändes det då?
Ja, det var ju det som var grejen. För just den här dagen så hade jag börjat haft en lite konstig känsla i magen. Jag hade börjat känt mig lite så här bortdomnad. Inte så att jag var jätteorolig över det. Men det var liksom, när jag tog på min mage så kändes det som att jag tog på någon annans mage.
Och det tyckte
jag var, ja, jättekonstigt. Det tyckte jag var lite läskigt.
Googlade du?
Nej, jag googlade inget. Aldrig.
Bra jobbat.
Ja, nej, men jag visste att då blir det ju kalabalik. Så nej, jag googlade inte. Jag ringde mamma. Som man alltid gör. Det är min Google, mamma.
Livslevande Google.
Jajamän. Ja. Men som sagt, jag var inte jätteorolig ändå. Men jag ringde ändå henne och liksom sa att ja, men det har känts lite konstigt så. Och hon sa att ja, men ring till förlossningen och fråga då bara. För att de kanske vet vad det är. De kanske har varit med om det förut. Eller vet vad du kan prova. Eller om du behöver komma in och kolla. Mm. Så jag ringde till förlossningen. Och berättade vad jag hade känt i magen. Att det kändes konstigt. Att det kändes bortdomnat. Och det första de frågade då var ifall fosterrörelsen hade minskat. Och det hade de. Men jag hade ändå känt han. Så att det var inte så att jag var jätteorolig över det heller. Men det hade, han har alltid varit väldigt aktiv. Ända sedan jag började känna sparkar så har han varit väldigt aktiv. Så jag har känt han nästan hela tiden. Och nu kände jag han, men det var mer sällan.
Mm.
Så jag sa att ja, jo, men de har minskat. Men jag har känt han idag. Ja, men du får känna lite själv vad de sa. Men kom in, vi tycker väl ändå att du kan komma in. Så får du bli lugnare om inte annat. Och jag tänkte, alltså det här låter ju jättehemskt. Men jag tänkte till och med så här, nej men gud. Är det värt att åka? Vi måste ju åka hela vägen till Falun då. Mm. Och vi bor i Mora, så det är 9 mil. Och jag tänkte att nej men gud, jag ska ju åka in och föda barn snart. Är det verkligen värt att åka in en gång extra? Odödiga bensinpengar. Man börjar så här. Ja, tiden. Jag var så trött. Jag minns att jag bara, nej, jag tror jag går och lägger mig. Mm. Men jag tänkte ändå, nej men jag åker in och kollar. Mm. Det är väl lika bra. Så jag ringde till min sambo. Det här var på eftermiddagen. Så han var precis på väg att sluta jobbet. Och sa liksom att ja, men jag har känt det här i magen och jag pratar med förlossningen och vi åker in och kollar bara för säkerhets skull. Han var så, ja men absolut, jag var på väg hem. Han blev väl kanske lite mer orolig än vad han visade. Mm. Men han var väldigt så, ja nej, men jag åker, jag kommer hem och hämtar dig så åker vi på en gång.
Han tänkte inte att det var onödigt att åka om den
nya bilen. Han tänkte inte det. Men jag var nästan så här ursäktande mot honom. Jag bara, förlåt, jag vet. Ja, det är jobbigt att behöva åka till Falun. Du har jobbat en hel dag och tränat och grejer.
Men jag vet inte, det är så sjukt. Man tänker på så konstiga sätt.
Ja, man
och som att man är
praktisk.
Besvärlig.
Ja, verkligen. Jättekonstigt.
Och så vill man typ inte verka så här hönsigt. Nej. Och så bara, nej men det är inget.
Exakt så.
Ja.
Så att nej, men han var ju så här, men gud, det är ingen fara, det är klart vi åker.
Mm.
Så vi åkte in och då, vi satt i bilen och pratade så här, tänk om vi skulle bli kvar nu. Tänk vad härligt liksom, men nej det lär väl aldrig hända.
Hade ni med en väska?
Vi hade med en väska.
Ja.
Vi hade den i bilen, tack och lov. Och vi hade satt in babyskyddet och allting, så att vi var redo, tack och lov. Men vi tänkte liksom att det var väl kanske lite naivt att tro att vi skulle bli kvar.
Mm.
Men jag hade till och med värkar i bilen. Så att det var nästan som att det var som att trycka på en knapp. När vi började åka in, då började det nästan tillta. Det kom ganska ofta då. Så att när vi började närma oss Falun så hade jag ändå, jag satt inte och tajmade dem. Men det var ändå rätt ofta liksom. Så vi kom in och de var så här, ja men du får lägga det här på en sån här CTG-kö. Vi brukar ha kvar folk i en halvtimme på dem där, så kollar vi bara så allting ser bra ut och sen brukar man få åka hem. Man säger inte så mycket mer med det. Vi bara, men vad bra. Låg där i sängen. Efter en halvtimme så kom de in och sa att de ville ta lite fler tester. Vi började bli lite oroliga. Vi trodde att vi skulle få åka hem då. Mm. Sen så kom de in igen och sa, jag tror att de tog blodtryck, blodprov och något mer test då.
Mm.
Och efter det så kom de in igen och sa att ni får ligga kvar här ett tag, det kommer en läkare och ska prata med er. Och då börjar man ju tänka att oj, 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 mm. vad är det som har hänt nu? Så att vi fick träffa en läkare då och göra ett ultraljud. Och jag minns också när de sa att vi skulle göra ett ultraljud, då fattade jag att det kanske var någonting som var fel. För att det har de också alltid sagt, att efter att man gör rutinultraljudet så gör man liksom inget mer ultraljud om det inte är någonting som man är lite orolig för eller någonting mm. som behövs kollas extra. Så att då började jag ju på en gång tänka att oj, det kanske är något. Då visade det sig att jag hade börjat öppna mig. Jag var 1 centimeter öppen. Så att det var väl säkert den där veckan innan hade väl jobbat upp någonting då.
Mm.
När jag hade haft de här förverkarna mm. som jag trodde. Men det visade också att jag hade ingen fostervatten kvar i princip. Det var nästan helt torrt där inne. Och mitt vatten hade ju inte gått. Så att det var ju, min kropp hade ju slutat producera, helt enkelt.
Jaha!
Ja. Och det vet jag egentligen inte varför det blir så.
Nej.
Men det visade sig också då att jag hade en infektion i kroppen. Så att det var ju, har jag fått veta nu efterhand, den här veckan innan när jag hade värkar, som jag trodde var förvärkar, det var ju kroppen som fick en infektion och därför försökte så gott den kunde att sätta igång en förlossning.
Mm.
Men kroppen var inte redo, bebisen var inte redo. Så det var därför allt det dog av.
Alltså det är liksom så häftigt med kroppen ändå.
Men det är så fantastiskt. Den vet precis vad den ska göra.
Är bra. Den här är nästan klar.
Ah,
då är det bäst att den kommer ut.
Ja. Ja, men visst är det coolt.
Ja, det är så häftigt.
Sen att det inte riktigt funkade. Men den försökte ju ändå. Den, liksom,
ja.
Den gjorde det den skulle. Ja. Så då sa de att nej, men ni får bli kvar. Vi har schemalagt en igångsättning för er.
Mm.
Och då blev det ju väldigt känslosamt. Jag började gråta och då blev bara uppspelt. Jag började gråta för jag fick panik. För jag tänkte att oj, nu måste jag ju förbereda mig på det här.
Mm.
Jäklar, nu ska man göra det också. Men samtidigt så blev jag så glad när jag tänkte att men vi kommer faktiskt inte åka hem utan en bebis.
Mm.
Och det var fint.
Mm.
Det var jättefint.
Och det är en häftig känsla.
Ja, jättehäftigt. Och de hittade hans hjärtslag och så ganska fort, men de såg ju också att han var lite stressad.
Mm.
Så att det var väl därför också att han hade väl blivit lite stressad av dels av att jag hade en infektion, men också av att jag inte hade så mycket fostervatten kvar. Och då blir de ju också mer infektionskänsliga av det. Då blev vi igångsatta. Så då började det med ganska fort efter det. Jag blev inskriven då på en gång och ganska fort efter det så började jag få de här shottarna, eller vad de kallar det. Vad heter det? Cytotec.
Ja, precis.
Ja. Cytotec som man dricker, som är verkstimulerande heter det. så jag fick 4 doser av det. Man kan max få 8. Så jag fick 4 doser av de Cytotec-shottarna. Och jag hade ju redan rätt ont. Jag hade ju redan värkar innan jag fick dem. Så att, ja, då låg jag och jobbade på. Jag började med en tensapparat som smärtlindring efter ett tag när det började göra lite för ont. Och det tycker jag ändå funkade rätt bra ett tag när det var på den nivån. Och vid det här laget så var det ju på kvällen ganska sent. Alltså vi blev ju inskrivna tror jag vid kanske 6-tiden. Och man får ju de här shottarna varannan timma. Så att när jag hade fått 4 shotta, då var det ju mitt i natten. Och jag hade ju inte, jag kunde inte sova. För att jag hade fortfarande verkar så pass ofta. De kom så inte, jag tror jag hade 3 på 10 minuter då. Mm. 3 verkar på 10 minuter. Så de var ju väldigt, vad säger man? ofta, alltså det kom ofta. Så jag fick ju som ingen chans att sova. Men det var mellan 2 verkar, då lyckades jag somna till en sväng. Och Dory låg och sov i sängen bredvid mig. Men då vaknade vi båda 2 av att det stormar in massa barnmorskor och läkare. Och då blev vi jätterädd. För alltså jag hade kanske inte sovit mer än 5 minuter.
Nej.
Men det var, jag vaknade, hade ju hunnit blivit jättegroggig ändå, såhär, sömndrucken, och vaknade och det liksom bara stormar in människor. Och Dory tittade på mig och jag tittade på han och ingen av oss visste vad som hände. Men då visade det sig att de hade förlorat hans hjärtslag. Det var en som grävde ena armen och försökte få dit någon droppgrej. Ja, precis. Och någon stod i den andra och grävde med någon nål för att försöka få blodprov. Och
men
någon...
förstod ni då varför?
Nej, inte just då tror jag. Utan de var väldigt... De sa inte så mycket heller. Nej. För jag minns att det var som att jag satt och tittade på någon annan nästan. Jag satt bara där helt tyst. Jag var så nyvaken också. Så jag och Doris satt och tittade på varandra. Alltså jag tror inte att jag sa ett ord. Utan jag bara lät dem hålla på. Liksom. Och de var så fokuserade på vad de gjorde. Så att jag tror inte att de sa så mycket just då heller.
Nej.
Efter ett tag så tror jag att det var någon av barnmorskorna som liksom började prata med mig. För att vara lite så här. Ja, vi bara kollar det här och det här och... Men då hade det ändå pågått ett tag. Och de kom in med en sån här ultraljudsmaskin igen och började leta efter honom med den. Och jag tror att de satte en sån här elektrod på hans huvud då också. Så att det var liksom folk överallt på mig.
Ja.
En vid varje arm, en mellan benen, en var på magen. Och jag bara satt där och fattade ingenting. Och blev ju jätterädd såklart. Men någonstans där så fick vi veta då att de hade tappat bort hans hjärtslag. Och dels så var det för att CTG-grejen, det hade väl blivit något fel med den. Men det hade också gått ner. Så att hans hjärtslag hade ju minskat ganska mycket. Men det ordnade till sig. Det var liksom en perso för oss. För vi blev ju jätterädda. Men efter ett tag så ordnade det till sig och de hittade han. Och det kändes ju väldigt tryggt. Alltså de har ju stenkoll.
Mm.
Alltså förstå, de sitter i ett annat rum och tittar på varenda litet hjärtslag.
Mm.
Så fort det händer någonting, då är de där. Det tyckte jag var häftigt.
Ja, man blir väldigt trygg.
Ja, väldigt trygg. Mm. Verkligen. Men jag blev också lite nojig för att jag kände att det var första gången jag hade slumrat till.
Mm.
Så jag kände nästan att det var mitt fel. Jag vågade inte somna någon mer alls. Jag kunde inte heller för jag hade så mycket verkar. Men jag kände mig liksom lite, jag fick nästan lite dåligt samvete att jag inte typ hade hållit koll själv.
Ja.
Det låter ju helt sjukt. Men...
Ja, för det är ganska svårt att hålla koll på själv också.
Hur skulle jag veta liksom? Nej. Men det bara kändes så.
Jag förstår tanken.
Ja, nej men så att efter det så... Rullar det väl på rätt bra. Förutom att jag inte öppnade mig. Jag hade kommit till 2-3 centimeter tror jag. Så hade det bara öppnats 1-2 centimeter från att jag kom in. Och sen kom jag liksom ingen längre. Och det var lite för tidigt för de tyckte att ta mitt vatten. Så vi höll ju på att kämpa ett tag och försökte få det lite mer liksom. Men det gick inte. Så att.
Kändes det också jobbigt?
Att inte öppna sig?
Ja.
Väldigt.
För jag kommer ihåg, när jag födde Unni, då hade jag verkar, ja men typ 6 timmar, ganska onda verkar.
Ja.
Och så här, ja men nu måste jag öppna mig när de skulle ge första undersökningen. Ja. Och så bara 1 centimeter. Ja. Jag bara, men skojar du? Skojar du för mig?
Jag håller med. Det var faktiskt det mest frustrerande just då.
Mm.
Att man hade så ont. Och det hände ingenting.
Mm.
Det kändes som att, men hallå, varför funkar inte min kropp?
Nej, men precis.
Varför gör den inte det de ska? Och man frågade dem, ja men mallen är väl att man ska öppna sig 1 centimeter i timmen, säger de då. Och jag hade legat där, gud, nu är jag väldigt klen på klockslagen och sånt. Men alltså, vid det laget hade jag nog legat där i kanske 10 timmar.
Ja.
Och hade öppnat mig 1 centimeter.
Mm.
2 kanske på sin höjd från att jag kom in. Så att, nej, det var jobbigt.
Mm.
Det tyckte jag faktiskt.
Men ni fortsatte kämpa på med det?
Ja, vi fortsatte kämpa på. Jag tror runt 5:30 på morgonen där någon gång. Då hade jag ju nästan varit där i 12 timmar. Eller då hade jag varit där i 12 timmar. Då började jag få så pass ont att jag kände att jag behövde mer smärtlindring.
Mm.
Så då slutade de med cytotec-shotarna. Och så flyttade de över mig i ett förlossningsrum. Så dels så fick jag börja med lustgas. Och jag fick också värkstimulerande dropp, tror jag, där någon gång. I samband med att de flyttade mig till ett annat rum. Så att det skulle bli ännu mer värkar och ännu intensivare. Så de hoppades väl att det skulle hjälpa ännu bättre med öppningsarbetet liksom. Så då blev jag flyttad, lustgasen, vilken grej. Alltså, halleluja. Jag tyckte det var jättebra, faktiskt. Jag var lite rädd för lustgasen också, för att jag tycker inte riktigt om att förlora kontrollen eller liksom känna mig för borta. Jag var rädd att jag skulle känna mig liksom full eller liksom så, och inte riktigt känna att jag var där. Men det, så var det verkligen inte för mig. Jag fick till tekniken ganska fort. Jag lyckades tajma det väldigt bra med verkarna, så att det tog liksom bort den här största toppen på verken. Och det var ju jätteskönt. Det gjorde ju en jäkla skillnad. Men sen så blir ju verkarna bara intensivare och intensivare också. Så det skulle fortfarande göra ondare. Det visste jag inte då. Men. Oj, oj. Ja, gud, vad finns det mer att säga?
Men öppnade du något mer?
Nej, vid det laget hade jag fortfarande inte öppnat mig något mer.
Mm. Vad sa de om det?
Ja, de väntade ju egentligen på att de skulle kunna prova att ta vattnet. Göra en svepning. Och jag minns inte riktigt varför de inte... Det fanns ju någon jättebra anledning till varför de inte ville göra det för tidigt. Eller vad man ska säga. Varför de väntade med att göra det. Och jag minns inte vad det var de väntade på.
Men någonting var det.
Någonting var det. Det var säkert jättebra. Men till slut så gjorde de ju det. Och det hände också där på morgonkanten någon gång. Men kanske lite senare. Och då skuttade jag, tror jag, till 5-6 centimeter. Så då hände det ju någonting. Och då, alltså det var ju som världens vinst. För jäklar vad ont jag hade då vid det laget. Alltså jag bara låg och skrek. Och ja, stackars Dory som bara stod på sidan och inte visste vad han skulle göra. Alltså jag tror det var nästan det jobbigaste för han. Just den stunden där. Det var precis innan jag fick epidural. Och det var precis liksom när de här topparna var som värst. Och då, ja, lustgasen, det tog vi säkert bort lite. Men alltså det var helt fruktansvärt. Alltså det var så hemskt. Och jag hade så mycket verkar också. Det var i princip konstant. Alltså jag hann knappt andas innan det liksom tog om. Så att jag fick aldrig någon återhämtning. Aldrig. Det fanns liksom inte. Och jag var dessutom fastande. Eftersom att jag hade en infektion i kroppen så var de väl... Jag vet inte om det var att de kanske var förberedd på att ifall det blir snitt eller ifall det måste bli operation av någon anledning så ska jag vara fastande.
För
jag
gud, fick inte vad jobbigt äta. Att vara fastande.
Ja, fy fasiken.
Men det var ändå bra att jag fick tänka in med lite energi ibland liksom.
Ja, nej, och ofta så fick jag... Största delen av förlossningen så fick jag heller inte dricka... jag fick bara dricka klara vätskor. Så man hade ju hört om de här milkshakesen som de får och smoothies och sånt. Inget sånt fick jag dricka. Så att alltså jag var helt tom. Jag hade inte ätit någonting sedan dagen innan lunchen där. På den 31:a samma dag som jag åkte in. Då unnade jag mig ett McDonald's-mål.
Du bara, tack och lov för det.
Ja, tack och lov. Så det var liksom det enda jag hade ätit. En cheeseburgare och en mellanstrips liksom, från McDonald's. Eller ska
vi prata om milkshake förra gången du var här också?
Det gjorde vi.
Ja.
För det var ju det jag var jättesugen på.
Ops, ej sponsrat av McDonald's.
Ej sponsrat. Vi bara gillar McDonald's.
Men herregud, vad jobbigt.
Det var jättejobbigt. Och jag hade ju feber hela tiden också. Det kanske jag glömt att säga.
Ja, det har du inte sagt.
Det var ju infektionens fel.
Toppen på allt liksom.
Ja, det var toppen på allt. Jag var ganska sliten kan man säga. Vid det laget.
Men epiduralen då? Hjälpte den?
Nej. Jo, lite. Den hjälpte. Men alltså inte alls. Det tog bort en viss del av smärtan. Det här har jag haft så svårt att förklara. Det här har jag försökt förklara för Dory också. För att han var så här, jag såg jättestor skillnad på dig, säger han. När du fick epiduralen. Och jag förstår vad han menar. För att innan jag fick epiduralen, då, det var fruktansvärt. Alltså då låg jag bara och skrek. Och jag visste knappt vart jag var. Den smärtan går inte att beskriva med ord, som jag kände då. Och som sagt, det kom ett i ett i ett i ett. Verkarna avlöste varandra. Jag fick aldrig en chans att andas. Så att jag förstår vad han menar. Men samtidigt, jag har hört historier om folk som får epidural som klarar av att sova efteråt. Och jag har sett videos av folk som får epidural som sitter och skrattar och tittar och pekar på skärmen och säger, nu har jag en värk. Men känner ingenting. Så var det inte för mig. Jag hade fortfarande jätteont. Så att det var en viss skillnad. Men det var inte... Det tog inte bort så mycket som jag trodde att det skulle göra.
Vad konstigt. Ja. För jag var en sån som satt och skrattade.
Är det sant?
Ja. Ja, men epiduralen var min räddning, för jag var precis som dig, så här verkad.
Ja.
Jag tror jag hade en verk i, eller flera verkar under 11 minuter utan paus liksom. Ja. Ja, men ja. Du vet, det blir som att man knappt kommer ihåg det, för man går ut ur kroppen.
Ja.
Men sen när man fick den där epiduralen, då släppte allt för mig. Alltså så här, jag kände att magen, du vet, som typ när man har såna här Abtronics elektroder, ja, men typ som tändsmaskinen, att man känner att den drar ihop.
Men
jag gjorde inte ont alls. Inte förrän det var dags att börja kryssa liksom.
Wow.
Ja. Så nej, det kan vara så olika.
Det kan verkligen vara så. Det är häftigt på ett sätt. Men det var ju lite det jag hade väntat mig, det du beskriver nu.
Och det måste vara jobbigt att inte få det.
Ja, det var fruktansvärt. Alltså man kan skratta åt idag. Typ, men
vad är den?
Jag kände mig så snuvad på den där epiduralen. Det var fruktansvärt.
Mm.
Jag låg ju fortfarande och kompletterade med lustgas, och det var fortfarande så jäkla ont gjorde det.
Mm.
Så att jag härlade på. För jag frågade också, jag minns att jag frågade, men liksom, varför känns det inte så som jag trodde att det skulle göra? Har den tagit fel?
Mm.
Kan det vara så att den har tagit snett? Nej, men det var ju jämnt. Allting hade gått jättebra. Det var inget fel. Liksom, så. Det var inte så att den hade lagts fel eller att någonting annat hade hänt som gjort att det blev snett, eller, utan den hade tagit perfekt, men det var bara, det hjälpte liksom inte.
Nej.
Jättekonstigt och jättejobbigt. Så att jag härlade på, jag fortsatte med de där verkarna, och ja, det var egentligen så jag låg och höll på tills i 25 timmar. Så ett dygn, lite efter ett dygn efter att vi hade kommit in, så sen eftermiddag, början på kvällen den 1 november, då låg jag fortfarande och härlade på med mina verkar, fick inte äta. Då minns jag att jag hade fått en sån här
oj förlåt,
nej, det är ingen fara.
Kolla om det är pappa.
Nej, det var faktiskt inte han. Nej,
nej, men du var så.
Nej, vad bra. Jag är lite på amningsjour.
Ja, ja, jag förstår det.
Minns inte ut och promenera med sin pappa. Nej, men
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad var jag? Nu minns jag att jag äntligen hade fått någonting att äta, och det var en sån här milkshake. För till slut, jag bara, alltså jag måste få någonting. Mm. Alltså för jag kände mig så tom och energilös. Och vid det här laget så hade jag fått ännu högre feber.
Mm.
Alltså, ja. jag bara
och
kände...
Och då satsade man ju fortfarande på att du skulle krysta ut.
Yes, man ville fortfarande det. Ja. Så att jag kunde liksom inte för mitt liv förstå hur de trodde att jag skulle klara det utan att få i mig något.
Nej.
Så jag bad om en sån här milkshake som jag hade hört så mycket om. Att jag måste få en sån här milkshake. Någonting som ger mig lite energi.
Mm.
Och jag var också sugen på något sött då. Men det var väl kanske för att kroppen kände att den behövde energi, snabb energi liksom. Så jag bad om en sån där milkshake och till slut så gav de mig med sig liksom, att okej, okay, de kollade med läkaren och sådär. Ja, men du får dricka en milkshake så att du får någon energi. Och det var jättegott. Gud, det behövde jag. Så det var liksom det. Annars var det fortfarande bara klara vätskor som jag fick dricka. Och jag fortsatte med mitt verkarbete tills ja, då, 25 timmar efter att vi hade kommit in. Då hände det något. Då började jag skaka. Jag fick jättestora skakningar. Nästan som om liksom epilepsianfall. Så jag bara låg och skakade och började spy som en gris. Och då trodde de kanske, för vid det här laget, då var jag 7-8 centimeter öppen. Och hade varit det ett tag. Så det började liksom närma sig, sakta men säkert. Men det hade ändå stått still på det väldigt länge. Och han kom liksom inte ner i födelsekanalen.
Mm.
Heter det så? Det lät jättekonstigt.
Jag tror. Någon kanal som tar någon den kanal. Ut.
Ja, där barnet ska komma ut. Där. Han kom liksom inte riktigt ner.
Nej.
Men då, när jag började spy, då trodde de ändå kanske att han hade gått förbi de här...
Ja, de här
spinapiggarna. Ja, heter det så?
Ja, men för då kan man ju kräkas.
Ja, då kan man ju börja med jätteilla.
Ja. Men skakningarna då?
Ja, precis.
Kommer du ihåg det själv?
Jag kommer ihåg det, men jag var väldigt... Vid det här laget så började jag liksom bli ganska borta.
Mm.
Men jag kommer ihåg. Det är luddigt, men jag kommer ihåg. Och det visade ju sig att jag hade fått blodförgiftning. De tog en blododling då. För de trodde att... Jag började spy och trodde de att... Ah, men nu kanske det ändå händer någonting. Sen så började jag låta lite... Det kändes lite som att jag ville krysta.
Mm.
Så jag började få de här... du vet, de här...
Urljuden.
Ja, exakt. Det bara kom. Och jag kände liksom... Men det kanske var också för att jag hade spytt så mycket.
Mm.
Men de trodde ändå, de var lite såhär, ja men nu kanske det ändå händer någonting. Det kanske börjar bli dags för dig att krysta. Så då gjorde de ju en till cervixundersökning. Men då såg de att, nej, du är fortfarande bara 7-8 centimeter. Och då min feber liksom bara, steg i taket. De där skakningarna, jag kunde ju knappt hålla upp benen i gynstolen för att jag var så dålig liksom. Och rummet började nästan snurra. Jag hörde att folk pratade runt omkring mig. Men... jag var liksom inte riktigt kontaktbar.
Mm.
Och då, de tog en blododling då. Och jag vet inte ifall de misstänkte att det var blodförgiftning. Men det var ingen som sa det till mig då. Det här fick jag veta flera dagar efter. När de gick igenom journalen med mig. Att det var därför. Ja. Men de tog en blododling i alla fall. Och de såg också att han började må sämre i magen. För hans puls hade liksom... pendlat lite mellan att bli för hög och sen så hade den gått ner under hela förlossningen så. Mm. Så att under hela förlossningen så hade han ju, han klarade av mina egna verkar. Men när jag till exempel fick verkstimulerande dropp, då blev det ofta för mycket för han. Mm. Så att det var hela tiden ett finlir mellan att de ville stimulera verkarna så pass att det skulle hända någonting. Köra på, liksom ösa på så att jag skulle öppna mig. Men när de körde på för mycket, då blev han för stressad eller så gick det åt andra hållet, att hans hjärtslag gick ner.
Mm.
Så då var de tvungna att dra tillbaka lite på verkstimulerande. Så att de hade liksom hållit på och haft det där finliret. Och de hade ju koll på han såklart hela tiden. De tog också några sådana här laktaltest på hans huvud under förlossningens gång. Men nu såg de liksom att när jag blev så där dålig, då såg de att oj, nu klarar nog inte han så mycket mer heller.
Mm.
Och jag hade spytt mycket. Så det roliga är att jag var knappt kontaktbar. Men det jag frågade efter, det var cola. Coca-Cola. Jag var så sugen på det. Och det sa de att ja, men det är nog för att du har liksom kräkt så mycket. För då blir man ofta sugen på det där. Dels bubblorna. Men också är det så här salt och mineraler i Coca-Cola.
Mm.
Som man behöver när man har... kräkt så mycket. Så att jag bara, Dory, vad är du? Jag behöver Coca-Cola. Och då började någon typ av fars utspela sig där i förlossningsrummet. Att tre barnmorskor tror jag sprang och googlade på när... För det var ju allhelgonadagen också. Så det var ju helgdag. Tre barnmorskor sprang på olika datorer och mobiler och försökte googla fram närmsta ställe man kunde köpa cola på, om kafeterian var öppen på sjukhuset. Och Dory sprang runt, han var redo liksom och skulle springa iväg och köpa cola. Och jag låg där och var helt borta. Så till slut så hittade de ju att kaféet var öppet. Så han sprang iväg, de skrek, okej, eller de skrek, spring, skynda så hinner du köpa en cola till henne. Så han sprang iväg, visste knappt vart han skulle, hade panik. Visste ju att jag mådde jättedåligt, så han ville ju egentligen inte lämna rummet.
Nej.
Men jag bara, skynda, jag måste ha cola. Så han fick springa iväg. Men under tiden han var borta, då blev jag ännu sämre. Så då fick jag inte dricka den där jäkla kolan när han kom tillbaka med den heller.
För han handköpa.
Han handköpa en kola. Så han kom tillbaka med en kola. Men då var jag så pass dålig så att ja, jag kunde inte ens knappt titta på honom när han kom tillbaka. Liksom, jag var helt borta.
Men under, när du började med sämre och sämre och när du hade kräks och allting. Nämnde de någon gång kejsarsnitt?
Ja, jag tror att de gjorde det. Men det var väldigt sent. Det var inte så att de hade förvarn. Alltså det var inte liksom, det var nog i princip precis innan de bestämde sig för det. För då var det ju, när han kom tillbaka, då låg jag och hörde att de pratade med honom. Att okej, din tjej mår inte så bra, vi måste lägga upp en plan. Och jag ligger och hör det här någonstans långt bort i rummet. Och jag tänker, säg inte kejsarsnitt nu. Säg inte kejsarsnitt. Men då kommer läkaren fram till mig och får mig liksom nästan så här, daska mig i ansiktet och bara så här, får mig att fokusera på henne och titta henne rätt i ögonen. Och bara, nu måste du liksom försöka vakna till. Vi måste ta ett beslut. Och jag tycker att det bästa beslutet är kejsarsnitt. Vi måste få ut honom. Så vi ska ringa ner till operation nu och se om de kan ta emot dig för ett akut kejsarsnitt. Och jag blev så ledsen.
Du blev det? Trots att du mådde så dåligt.
Jag vet, det är jättekonstigt.
Ja.
Men jag blev helt förstörd. Jag bara började grina och jag liksom tyckte att de här 25 timmarna hade varit helt i onödan. Jag hade haft så ont. Jag hade ju nästan gjort en helt vanlig förlossning.
Mm.
Och haft den där målbilden hela tiden att han ska komma upp på bröstet efter att man har krystat ut honom. Det var liksom det jag hade hela tiden i huvudet, att men det kommer jag i alla fall att få. Så att jag blev jättebesviken.
Mm.
Vilket ju konstigt, jag kunde inte ens hålla upp mina ben. Hur skulle jag kunna krysta ut en unge? Alltså jag förstod ju det samtidigt som jag blev så besviken. Så att de försökte liksom, jag sa att jag tyckte att det kändes som att jag hade gjort allt i onödan. Och de sa liksom att nej, men det, du får inte tänka så, utan nu måste vi bara fokusera på att du ska bli frisk och att barnet kommer ut innan han blir ännu sämre, innan någonting hemskt händer liksom. Och då minns jag att jag bara gick in i mig själv och bara liksom tänkte att okej, nu får jag ladda om för det här. Nu skyndar vi oss och byter sikte. Ställer om. Och då minns jag att jag bara tittade på läkaren och sa okej, då kör vi. Då hade jag liksom tagit den lilla bearbetningen. Mm. Eller vad man ska säga. Snabbt i huvudet och bara okej, då kör vi. Så då gick det väldigt fort efter det. De ringde ner till operation. De kunde ta emot oss på en gång. Så då sa de att nu har vi liksom bestämt att det blir akut kejsarsnitt. Och då ska han vara ute inom en halvtimme. Men det är liksom inte jättebråttom så att du behöver inte känna dig jättestressad eller så, utan vi kommer liksom, allting kommer ske väldigt väldigt planerat ändå, fast det var ju akut, men det är inte liksom, det är ingen panik.
Nej.
Utan allting kommer ske väldigt kontrollerat. Men inom en halvtimme ska vara ute. Och det värsta då det var ju att jag var ju fortfarande väldigt beroende av min lustgas för att kunna hantera värkarna. Och när de skulle köra ner mig på operation, de började ju preppa mig och då kunde jag fortfarande ha lustgasen. Men så fort de skulle lämna rummet, då kunde jag ju inte ta med mig lustgasen, för den sitter ju fast i väggen i förlossningsrummet. Och det var i princip den enda jag hade ju epiduralen. Och jag hade ju till och med tagit de här, alla de här bonus... Man kan ju trycka på en knapp på epiduralen för att få liksom som en bonus-shot. Mm.
Turbo.
Turbo, precis. Det är fan sant, det är som en turbo. Vill ha lite extra, då trycker man på det liksom. Och jag hade ju tagit alla sådana, så många som man fick.
Mm.
Och jag hade fortfarande inte fått någon... Jo, någon smärtlindring. Men jag hade fortfarande väldigt, väldigt svåra verkar. Så att på vägen ner till operation, då minns jag att jag satt där och bara så här försökte andas mig igenom de här helvetiska verkarna utan lustgas. Och jag var så nervös för att göra den här spinalbedövningen som man får. För att jag tänkte att alltså, de här verkarna som jag har nu, jag kommer aldrig kunna sitta still. Jag kommer aldrig kunna sitta still utan lustgas. Och man måste ju sitta still och kuta ryggen för att de ska kunna lägga ryggradsbedövningen rätt.
Mm.
Så det var det jag var mest nervös för. Så att det enda jag satt och gjorde på vägen ner, eller alltså från att jag sa nu kör vi, då var det som att jag gick in helt i mig själv. Jag pratade nästan inte med någon. Det enda jag frågade det var så här, vart är Dory? Kommer han vara där? Och de sa att ja, han kommer sitta bredvid dig hela tiden, det är ingen fara. Han står här bakom för dig nu också. Vi är alla här för dig. Då var det så här, okej, bra. Då gick jag in i mig själv igen. Pratade inte med någon och jag bara satt och fokuserade på att nu måste jag bara ta mig igenom där. Så jag var helt tyst och bara satt i min egen liksom, ja, zon och bara försökte fokusera på att nu ska jag sitta still, nu ska jag sitta still. Och jag lyckades också tajma det mellan två verkar. Men jag satt faktiskt still genom, tror jag, av verken innan i alla fall. Så lyckades jag liksom bara sitta där och vänta på att de skulle lägga den där spinalbedövningen. Och sen, ja, sen kom han.
Men när han kom ut, skrek han?
Nej.
Nej?
Nej, han gjorde inte det. Han
var mådde... du rädd?
Ja, då blev jag rädd. Han mådde inte så bra. Han hade lite svårt att syresätta sig själv och sådär. Så att man hörde någon som gnydde. Men han skrek inte. Så att Dory satt vid mitt huvud och vi liksom bara... De sa så här, nu kommer han, nu kommer han! Och vi liksom båda bara vände på huvudet och såg han swisha förbi.
Ja.
Så att han skickades ju direkt till barnläkaren som stod redo och väntade på honom i andra änden av rummet.
Mm.
Men vi såg liksom han bara åka förbi lite så där fort och vi båda bara, åh, där är han!
Mm.
Men Dory fick ju följa med han då. Så han liksom gick efter honom, stod där med barnläkaren. Och Dory sa själv också att jag trodde att det skulle vara en väldigt känslosam stund och en fin stund. Och det var det ju också såklart på ett sätt. Men det var så... Allting var så... Det var så kaosartat runt omkring.
Mm.
Så att det enda jag hörde han säga var, is he okay? Is he okay? Och sen vände han på sig och sa, is Johanna okay? Is Johanna okay? Så han liksom bara stod och... Ja, försökte liksom hålla koll på både mig och på Vincent. Så att han hade ju ett hästjobb på det sättet. Han var ju bara orolig. Han hade ju inte tid att slappna av och verkligen ta in att okej, här är min son, han är här nu.
Nej.
Utan han stod ju bara och oroade sig för honom och för mig. Så det var lite jobbigt.
Mm.
Han skrek egentligen inte. De fick han stabil ganska fort. Men de fick ju inte igång det där skriket som de ville ha. Så att jag låg där och de började liksom plocka ut moderkakan och hela den biten. Och när de gjorde det, då började jag må jättedåligt igen. Så då började jag spy igen. Och ja, som sagt, man är ju liksom bedövad från bröstkorgen och ner.
Mm.
Och så ligger man liksom på rygg med armarna ut. Som ett T nästan.
Mm.
Så att jag kunde ju inte... Det var inte så att jag kunde vända mig bort eller hasa mig upp och liksom spy ner på golvet. Utan det enda jag kunde göra var ju egentligen att tippa huvudet åt sidan.
Mm.
Och när jag ligger där och spyr så hör jag att de har fått Vincent stabil. Och då frågar de, vill du att Dory ska komma hit med honom så att du får träffa honom? Och jag låg där liksom med spya längs halsen och jag mådde jättedåligt. Och jag minns att jag bara sa så här, nej men gud, jag kan inte träffa han så här första gången. Men de bara, men är du säker? För jag tror ändå att det kommer kännas bra när du har gjort det. Så jag bara, okej.
ta hit honom. Så jag bara, förlåt, mamma har lite spya överallt. Mår lite dåligt just nu. Men Dory kom ju över med honom då, liksom tryckte upp honom mot min kind så att jag fick gosa med honom. Och vi har kort på det. Det är fortfarande mina favoritkort. För det var en så fin stund. Fin. Och jag är så glad att jag gjorde det. Gud, jag blir nästan rörd nu.
Jag med.
Det var helt fantastiskt.
Det blev så bra ändå.
Ja. Oj. Ja, det var jättefint. En väldigt fin stund. Och sen så körde de iväg honom till neonatalavdelningen. För han behövde få mer vård. Han mådde inte så bra fortfarande. De behövde få igång hans syresättning och lite sånt där. Så då var jag helt plötsligt själv. För Dory följde med honom till Neo. Och det var en konstig känsla. Och ligga där, jag vet liksom att min son har kommit, han är här. Men han är inte med mig. Och jag har inte hans pappa där heller som stöd, utan nu är jag liksom själv. Det kändes ju såklart jättebra att Dory var med honom.
Mm.
Jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Men det var bara en så himla konstig känsla.
Mm.
Och mycket liksom, mår han bra? Går det bra med mig? Mår jag bra? Jag visste ju inte att jag hade blodförgiftning, men jag visste ju att jag hade ganska höga infektionsvärden.
Mm.
Så att det var en väldigt speciell känsla. Och jag låg,
ja, det blir oftast, eller nej, oftast, men jag gjorde mitt akutkänsla. Så blir det också så tyst efteråt.
Det blir väldigt tyst.
Alltså det sant. Droppar av personal. Mm. Det blir mindre och mindre personal. Och så sitter där. Det akuta är liksom över. Så det blir som en annan
stämning. Gud, det var väldigt bra beskrivet. För det var exakt så det kändes.
Ja.
Exakt så, där satte du,
ja,
huvudet på spiken. Nej, det var verkligen så. Det var jättekonstigt. Mm. För till slut så var det egentligen, det var de som stod där och sydde ihop mig i princip.
Mm.
Vad var det? 2-3 personer liksom. Ja, resten var ju borta.
Ja, precis.
Ja, och vid det laget så var det ju mer akut med honom.
Mm.
Och de hade ju dragit iväg.
Mm.
Så att det är precis så som du säger, det är väldigt tyst. Man blir liksom fast med sina egna tankar på något sätt.
Ja.
Och försöker bearbeta det som har hänt. Och samtidigt så vet man knappt vad som har hänt. Det är liksom, det är väldigt märkligt.
Uh-huh.
Men ja, nej, men så de sydde ihop mig och det kändes som att jag låg där väldigt länge, men det var säkert inte så länge. Och sen fick jag också komma upp på Neo.
Mm.
Och träffa honom. Och det var väldigt fint.
Låg han i kuvös eller låg han bara i en balja eller hur?
Han låg i en balja. Mm. Han låg i en sån här säng med genomskinliga sidor. Som en sarg, liksom.
Mm, precis.
Och han hade väldigt mycket slangar överallt. Och, så att jag såg ju knappt hur han såg ut, liksom.
Mm.
Dory hade ju sett honom, för han stod ju där innan de satte på alla slangar och allting. Och han hade ju sån här CPAP också, för att hjälpa med syresättningen. Och hade elektroder överallt. Men jag, som sagt, Dory hade ju sett lite innan de satte på allt. Jag hade ju inte sett det. Så jag kände ju så här, jag visste ju knappt hur han såg ut.
Mm.
Det var väldigt speciellt så. Men han låg inte i kuvös. Utan han fick liksom lite syresättning och sånt där.
Mm.
Men sen så fick han ju komma upp på mitt bröst.
Mm.
Äntligen. Ja, det var fantastiskt.
Ja. Äntligen. Kunde du njuta av den stunden?
Ja, faktiskt. Jo, men jag tror det. Det återigen, det är så speciellt. Och jag var ju fortfarande, jag kunde ju inte röra mig, för jag var fortfarande ryggmärgsbedövad. Det håller ju i sig i några timmar.
Mm.
Men ja, jag njöt.
Mm.
Han sov på mig hela den natten. Han föddes klockan 18:41. Och sen efter att de hade suttit ihop mig och allting. Så det var ju ganska sent på kvällen när allting började lugna sig och vi var liksom på Neo. Ja, det var läggdags i princip. Det var ju mitt i natten nästan. Så det var väldigt fint att sova på mitt bröst hela den natten.
Mm.
Och jag började amma också på en gång, försökte få igång det. Det är ganska sjukt. Jag låg där, hade fortfarande helt bedövad från bröstkorgen och ner. Och jag minns att jag frågar efter en bröstpump. Jag bara, jag måste pumpa.
För att jag ville få igång mjölkproduktionen. De bara, okej, här har du en bröstpump. Så bara någon timme efter förlossning liksom från operationen så låg jag där och hade en bröstpump på mig och bara och jag somnade av mellan och försökte liksom Det är ganska sjukt. Nu så här i efterhand så kan jag inte förstå att jag ens tänkte på det då, men det var tydligen väldigt viktigt för mig att jag skulle pumpa mjölk liksom. Så ja, nej, men det var härligt.
För då, hur länge blev ni kvar och gick allt åt rätt håll?
Ja, det gjorde verkligen det. Nu så är det efterhand, så när man tittar tillbaka, allt efter det gick väldigt bra. Det som hände, alltså utfallet blev egentligen best case scenario efter det. Och det är väldigt skönt. För han återhämtade sig jättefort. Eller jättefort, men väldigt bra. För han låg hela tiden också och svävade på. Han hade ju förhöjd infektionsrisk eftersom att jag hade fått en så svår infektion. Så att han låg hela tiden och svävade på gränsen mellan att behöva antibiotika och inte behöva antibiotika. Och om han hade behövt antibiotika, då hade vi blivit kvar betydligt längre. För då hade han behövt mer vård. Men han behövde inte det. Han klarade sig ifrån det. Med nöd och näppe. Så att det var jätteskönt. Jag tror vi låg inlagd på neo i 2 eller 3 dagar. Vilket ju var väldigt bra. Med tanke på hur svårt allting hade varit. Och sen efter det, då han i princip... Man såg liksom, det försvann en slang för varje, liksom lite då och då. Så för varje dag så hade han färre och färre slangar. Han blev av med CPAP:en ändå rätt fort. Så att det var jätteskönt. Och sen plötsligt, då låg det en liten bebis där utan några slangar. Och han mådde liksom helt bra. Det enda han hade kvar då, det var infarten i foten utifall att de snabbt som attans skulle behöva ge en antibiotika. Men annars så var det liksom, det var först då man såg exakt hur han såg ut. Det var jättehärligt. Så då blev vi utskriven från neo efter 2 eller 3 dagar. Då var det bara jag som behövde vård. Så då blev vi inlagd på BB istället. Men även det gick väldigt bra, för jag var tvungen att få antibiotika intravenöst. Och massa annat som jag inte ens minns. Men det var liksom det största.
Men du mådde bra ganska fort efteråt. Eller hur togs infektionen för dig?
Nej, alltså jag var ju väldigt sliten. Var jag. När jag ser på bilder på mig själv från sjukhuset. Alltså jag ser ut som ett spöke. Och Dory säger också att han var liksom väldigt orolig för mig då. Jag såg inte ut av mycket energi, om man säger så. Utan jag var väldigt urlakad och... Vi fick inte, jag vet inte varför, men vi fick heller inte äta någonting. Alltså jag tror vi åt ingenting. Som sagt, han föddes på kvällen. Vi fick in den här fikabrickan och allt det först morgonen efter.
Nämen.
Så att jag hade ju fortfarande inte ätit någonting.
Men gud,
jag vet inte hur många dygn det gick utan att jag åt. Ja, helt sjukt. Så att det hade ju säkert också mycket med saken att göra. Men nej, jag var väldigt sliten. Mådde ganska dåligt. Men jag vet inte, det är så konstigt. Jag minns att jag mådde så dåligt, men allting var ändå så bra på något sätt. Han var där och det var ingenting som knappt bekom mig att jag mådde dåligt.
Det är skönt. Men nu när du ser tillbaka på det, känner du en rädsla för att du någon gång skulle behöva gå igenom det igen?
Ja, verkligen. Jag tror att det här kommer ta lite bearbetning. Jag märkte redan på sjukhuset att jag tryckte bort ganska mycket. För att det var så jobbigt. Och som sagt, jag har aldrig gjort det här förut. När man är mitt uppe i det någonstans, då tänker man inte på att det är ovanligt jobbigt eller att det är någonting som är fel. Utan man vet ju inte, det kanske ska vara så här jobbigt att föda barn. Vad vet jag? Ja, visst, man har hört om folk som tycker att det är jättelätt. Men man har också hört om folk som... har det betydligt svårare än vad jag hade. Så att någonstans så blev det så här svårt att veta vad som, ska det vara så här? Eller jag fattade ju såklart att det var en svår förlossning, men kanske inte hur svår.
Nej.
Utan jag tryckte bort ganska mycket. Så att mycket av det här som jag berättar för dig nu, det mindes jag nog inte ens första dagarna. Det blev någon typ av PTSD-reaktion, att man bara stötte bort det. Så att när vi låg inlagd på BB, efter, det här var ju alltid några dagar efter att allting hade hänt. Då fick vi chans att prata med en barnmorska som kommer in och pratar igenom. Och hon hade också med sig journalen, min förlossningsjournal. Så först så fick jag lite tid för mig själv att bara läsa igenom journalen helt själv.
Mm.
Och det var då som jag bara först började inse lite grann att oj, vad är det jag varit med om?
Mm.
Och sen ännu mer när hon kom in och vi faktiskt pratade igenom hela förlossningen. Nej, det var mycket svårare än vad jag någonsin hade tänkt att det skulle vara.
Mm.
Och det kommer dröja innan jag vill göra om det.
Mm.
Faktiskt. Det är tråkigt, men det är sant.
Mm.
Jag vill ju såklart någon gång att Vincent ska få syskon. Det vet jag redan nu. Men att faktiskt komma dit känns väldigt långt bort just nu.
Mm.
Det gör det faktiskt. För jag vet inte, det som jag har haft så svårt att förstå, det är hur det kunde bli så illa, hur infektionen kunde bli så illa. För att jag minns inte om vi pratade om det sist jag var här, men jag hade ju urinvägsinfektion hela graviditeten.
Det berättade du. Uh-huh.
Ja, det gjorde jag.
Uh-huh.
Så att jag åt ju antibiotika i princip, jag tror att de upptäckte det i vecka 8 eller 9 kanske. Mm. Så i princip hela graviditeten åt jag antibiotika.
Mm.
För att det försvann aldrig. De hade jättesvårt att få bukt på det. Jag åt 2 vanliga antibiotikakurer. Och sen när det inte försvann av det, då fick jag gå på en sån här lång kur. Så då åt jag 1 tablett om dagen resten av graviditeten.
Mm.
Så fram till och med att jag blev inlagd på sjukhuset och han faktiskt kom ut,
mm,
så åt jag fortfarande antibiotika.
Och ändå så lyckades det bli en infektion.
Ja, jag förstår inte. Det tycker jag är jättejobbigt.
Ja.
För jag tyckte att det var väldigt jobbigt redan under graviditeten att ha den här infektionen, urinvägsinfektionen, och inte riktigt veta varför ger det inte med sig.
Mm.
Så att jag tror att det kommer vara en stor grej för mig att förstå hur det gick till.
Mm.
För att jag ska kunna våga göra om det.
Ja. Men förra gången du var här,
ja,
innan Vincent kom, så frågade jag dig lite frågor. Så jag tänkte jag ska hitta dem här.
Ja.
Har du lyssnat på dem sen dess?
Jag har faktiskt gjort det.
Har du det?
Ja, jag har gjort det. Och det var ju så kul, för jag tror jag hade fel på allt.
Men... Hade du det?
Vad roligt.
Men jag ska se, det var på slutet här.
Ja, jag hoppas
det. Ja, nu, kolla här någonstans,
är det. Ja, det är bra. Om jag får det, då vet jag allt.
Ja, då kan jag lära alla knep.
Ja, perfekt.
Men jag tänker, när tror du att han kommer?
Jag tror att han blir en oktoberbebis.
Mm.
Jag har 30:e har jag haft. Det är bara 2 dagar innan BF.
Ja, nära.
30:e.
30 oktober?
Ja.
Kommer vattnet gå...
Alltså det var ju jättenära.
Ja, det var för nära ändå.
Det är så 30 oktober.
Ja.
Och det var 1 november.
Ja.
Det är supernära.
Ja, det var nära. Men jag hade fel på att det blev en oktoberbebis. Där blev jag...
Ja, det var...
Mm, det blev jag snuvad på.
Det är jobbigt att ha så där i månadsskiftet. Man bara, men ja, vad blir det nu då? Ja, ska vi... Nästa.
Vattnet kommer gå. Är det en förhoppning?
Ja, jag tror det.
Den filmscen.
Ja, verkligen.
Vad roligt.
Vattnet kommer gå.
Oj, där var ju faktiskt, till mitt försvar var ju inget av alternativen rätt.
Nej.
För vi blev igångsatta.
Ja, det hade inte ens med.
Nej.
Måste jag med nästa gång.
Men det tänkte jag ju inte på kunna hända heller.
Nej.
Inte jag heller.
Nej.
Jag tänkte i så fall att jag skulle bli igångsatt för att jag har gått så mycket över tiden.
Ja, men precis. Det kan man ju i så fall tänka, ja.
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 Nu blev det ju inte så.
Nej, det var ju som en akut igångsättning.
Ja, precis.
Ja. Visst var det någon fråga till, tror jag, ja, också?
På dygnet kommer han födas.
Vad svårt. Alltså, det skulle inte förvåna mig om han liksom... Alltså, jag vet inte, kommer på kvällen så där och så kommer det visa att vi måste åka in i värsta rusningstrafiken. Men jag får väl gå på mina förhoppningar där också. Så jag tänker att han föds tidigt på morgonen. Ja.
Det här blir så spännande.
Ja, det här blir jättekul.
Alltså vad roligt.
Det var ju inte tidigt på morgonen.
Nej, det blev ju exakt mitt mardrömsscenario där. Vi åkte in i rusningstrafiken.
Det blev så?
Ja, och han kom på kvällen. I och för sig ett dygn efteråt.
Men ni började också resan på kvällen.
Ja, vi gjorde det. Vi åkte in runt 4 när det är som värst rusningstrafik mellan Falun och Mora.
Ja. Mardröm sen där. Kan du berätta för Vincent sen?
Ja. Jag hade fel på varenda en.
men du nämnde ju ändå så här rusningstrafik.
Ja.
Men, ah, nej.
Jag kanske skickade ut lite vibbar till universum då. Så att de så här, nu ska vi ha lite kul med honom.
Ja, precis.
Ska få precis så som hon inte vill ha. En sak som jag tror har hjälpt mig mycket med amningen. Om vi ska ta ett amningstips.
Mm.
För jag hade som sagt väntat mig att det skulle bli väldigt traggligt. Jag har hört många av mina vänner har haft mycket problem med det. Och haft såriga bröstvårtor och fått väldigt ont. Haft problem med barnets tag. Så att jag hade liksom ställt in mig på att den resan kommer bli rätt jobbig.
Mm.
Så att jag vet inte ifall det har hjälpt egentligen, men jag tror det. Det är att i början, då smorde jag hela tiden med sån här lanolin, heter det så?
Salva.
Ja, som en salva. Ja. Nästan så här i förebyggande syfte. Och det tror jag hjälpte mig jättemycket, för att jag har nästan inte haft något ont alls. Sen har jag haft tur och haft ett barn som hela tiden har haft väldigt bra tag om bröstvårtan. Så att det har ju såklart också varit en stor del i det hela.
Mm.
Men när man blev väldigt öm så hjälpte det väldigt bra med den här salvan.
Mm.
Så att det skulle jag ge som tips. Smörj ja. Innan det börjar göra ont.
Smart tips.
Ja, för det tror jag har hjälpt.
Ja.
Mm.
Mitt tips blir, jag tänker att det kanske är en hel del nyblivna mammor eller blivande mammor eller pappor som lyssnar på det här avsnittet. Och det är ju såna här små handdukar från IKEA.
Oh.
Det vet ju sådana här, jag vet inte vad kan det vara, 20x20 centimeter. Ah. Och så köper man dem i typ 5-pack för 5 kronor eller något där. Men de är ju så bra, om man får en bebis som kräks så är de ju superbra, då kan de kräkas på dem och så kastar man tvätten. Eller man kan ha dem för att... torka av sig själv eller man kan, alltså vi har haft sån tid så mycket. Och när de börjar äta mat sen, att man kan liksom blöta dem och torka av munnen och slänga dem i tvätten. Så det är mitt tips.
Gud vilket bra tips. Det ska jag komma ihåg.
Istället för att ta våtservetter som kanske inte alltid känns så bra.
Precis, så. Det här var ju ett miljövänligt tips.
Miljövänligt.
Gud vad bra.
Så luktar de mycket god.
Ja.
Ingenting.
Nej.
Bra.
Gud vilket bra tips. Härligt.
Men tack snälla för att du kom hit
och orkade berätta själv.
Om hur det gick.
Ja.
Så får jag hoppas det blir en lugn period nu.
Ja.
Jag får återhämta dig.
Precis.
Och så kanske vi hörs när det blir syskon någon gång.
Ja men precis. Absolut.
Ha det så bra.
Ja detsamma.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered